Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Nej men gud, jag har skickat mitt poddmanus till någon som heter Mats Sandell. Eller har jag gjort det? På jobbet? Nej, det har helt okej. Gud, jag fick panik. Jag skulle bara, what the actual fuck? Nej okej, det hade jag inte. Fy fan jävla, vad roligt.
Förlåt, men så jävla läskigt att få ett, liksom, en skitlång text om ett mord.
Tack, gud vad roligt.
Ah, jättekul.
Det var verkligen, det var tur att det inte var så ändå.
Och du skriver ju också dina poddmanus i sådana, du vet, utklippta tidningsbokstäver. Så det var ju extra
obehagligt. Gud, fy fan vad ångest. Hej Mats, snälla öppna inte filen jag skickade till dig precis. Välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord, där vi hade en liten scare precis. Jag har insett en sak, jag är ju ganska rädd för att liksom skicka saker så här, du vet. Vi har ju båda två skickat mail till många mottagare och sånt också.
Ja, det får man ge oss.
Men ändå ibland så märker jag att jag liksom är sjukt nonchalant när jag liksom gör saker på datorn. Att det är så motsägelsefullt på något vis.
Ja. Att, du bara,
att man kan vara så här, att man kan vara så här, hålla på hur länge som helst med ett mejl och bara nej, okej, jag gör om det, du vet, så här, bla, bla, bla. Och sen så ibland så är det så att man bara, här är ett jätteviktigt mejl som jag nu bara slänger iväg.
Men ja, jag vet. Men jag tror att målet får vara att man är lite mer så som du precis beskrev på slutet, att man bara, hej då.
Ja, jo, jag håller med.
Inte alltid förstås. Alltså det är ju verkligen den här grejen att ha kvinnliga vänner är bara att man i en ständig loop ber varandra och läser igenom olika mejl man har skrivit.
Typ.
Men vad noggranna vi är emellanåt och vilka bra mejl vi skickar. Eller?
Alltså verkligen. Alltså, så bra.
Jävla bra.
Hur är läget?
Jag tycker det är bra. Det är fint. Det är första maj. Varit i Valborg. Ju är Uppsala på Valborg, visar det sig.
Ja, precis. Det tänkte inte jag ens på när du sa att ni skulle dit.
Nej, det, tänkte, liksom, det tänkte inte jag heller på.
Såg ni många fulla ungdomar?
Nej, men alltså, vi hörde väl dem liksom, på kvällen när vi ska sova. Då var det väl någon av de här Kvalborg, alltså före där, sådär. Och sen, men sen på dagen så var det ju bara, liksom, du vet, att de håller på att åka på sådana båtar i Fyrisån och sådär. Så det var liksom inte så, men det var liksom bara att vi ville bara åka någonstans och så valde vi var det finns badhus, bra äventyrsbad, så blev det Uppsala. Och sen när vi körde in i stan var jag bara, gud vilken tur att det inte är Valborg. Jag bara, det är det. Du vet att jag liksom inte, jag hade inte tänkt på det. Men
man lever ju verkligen utanför den bubblan. När man inte är student.
Ja, och då får du förstå hur långt utanför den bubblan jag är det, som aldrig har varit student. Jag är i chock. Nej, men det är klart att man har liksom firat Valborg i Slottsskogen och frusit Så in i helvete liksom. Men är Lund likadant? Typ, men inte riktigt eller?
Ja, alltså jag tror verkligen att det är som störst i Uppsala. Men det är absolut Kvalborg, Valborg, 1 maj. Jag tror Kvalborg är större i Uppsala. Men vi festade absolut i 3 dagar i sträck när jag pluggade i Lund.
Men alltså det här med Kvalborg, jag förstod inte att det var, alltså du vet att man var, det var som ett, alltså att skämtet är att det är ett kval, eller förstår du vad jag menar, utan jag trodde att det var den sista dagen, för det var då man led kval för allting man hade gjort tidigare dagar.
Jag har reflekterat över det.
Nej,
jag
har bara
varit packat. Ja. Jag vet inte ens om det kallas för det i Lund faktiskt, men nog har det festats i 3 dagar i sträck i Lund också.
As it should. Nej, men det var trevligt. Det var mysigt. Hur mår du?
Kul. Jag mår bra. Alldeles utmärkt. Vi har inte firat någonting. Jag har tillbringat helgen väldigt mycket på soffan. Vilket har varit otroligt skönt. Så att,
vad har du kollat
fick
på
då? Ett dåligt samvete. Vad har jag kollat på? Vad har jag inte kollat på?
En enklare fråga att svara på, för du har tillbringat mycket tid på soffan.
Exakt. Nej, men jag har tillbringat väldigt mycket tid sovandes och lyssnandes på bok också, men jag har tittat på en sak som jag kan tipsa om, och det kommer här.
Spännande.
Det är en liksom dokumentärserie då, som heter Web of Make Believe, Death, Lies and the Internet. Och då har jag sett, jag vet inte riktigt vad det är för typ av, liksom, jag kan inte förklara det. Jag har sett 2 avsnitt av det, ett som heter Murder in DC, där det är en person, jag vet inte om du minns det, det var en kille, en ganska ung kille som jobbade i DNC, alltså Democrat National, vad det står för, under valrörelsen Trump-Clinton, som blev mördad.
Nej.
Och man vet inte varför. Så det är lite konspirationsteori kring det. Och sen så har jag sett ett annat avsnitt, och det var det som jag blev verkligen tagen av, som heter I'm Not a Nazi. Och det handlar då om en kvinna som typ hon liksom bara dras in typ i alt-right-rörelsen. Hon dras in för att hon typ, eller hon är med. Alltså hon är ute ur det nu, ska jag säga. Så hon berättar om det själv liksom. Hur hon har blivit en av de typ största, viktigaste kvinnorna i den rörelsen. För att hennes kille är liksom. Så hon, det är ganska intressant. Det avsnittet är bara väldigt drabbande.
Ja. Okej, så hon typ... Ja. Men när hon gjorde slut med den killen, slutade hon då vara rasist liksom?
Ja, men det hände massa grejer. Och hon har i alla fall lämnat det nu.
Ja, det var ju bra gjort.
Ja,
spännande. Var han någonstans?
På Netflix.
Jag förstår. Bra tips.
Det
var lite oväntat tips av dig, på något sätt.
Ja, kanske.
Kanske framförallt för att det känns som att alltid när man typ kollar på någon sån serie så är man så här, det här berättar jag inte om, så kan jag göra det i podden sen.
Ja, men det var inget som jag kände, precis, så skulle man ju kunna känna, men jag känner inte så.
Nej.
Sen har jag också börjat titta på Soy Georgina, som handlar om Cristiano Ronaldos fru, Georgina.
Men
det har inte riktigt, jag har bara sett 2 avsnitt. Det är jättekonstigt.
Ja. Nej, han, jag vet inte, det är ett märkligt val och, utifrån ett liksom PR-perspektiv. Så mycket skit som han ändå får, rättmätigt. Att välja att vara så här. Men det kanske i och för sig är ett sätt att hantera kritiken, att vara så här.
Men det handlar ju verkligen bara om henne.
Jag vet, men det är det jag menar, typ att de lyfter fram kvinnan i hans liv, givet det han har gjort mot kvinnor innan, som en del av en PR-strategi för att typ tvätta hans.
Men hans, och det är lite speciellt, för hon verkar sjukt vettig på något vis ändå.
Ja, jag fattar. Gud, konstigt.
Alltså hon jag tycker det är lite spännande.
Ah.
Men det är på spanska, så att man måste ju liksom vara ganska med om man ska förstå vad som händer.
Fan, hatar det. Hatar när det händer.
Ja, jag vet.
Lex, när jag försökte kolla på Love is Blind Japan.
jäklar. Riktigt svårt.
Jäklar, vilken fokus. Alltså, jag har aldrig varit så fokuserad på någonting och förstått så lite. Jag gav upp.
Nej, det är fan tungt.
Verkligen, verkligen, verkligen. Jag har tyvärr ingenting att tipsa om, tror jag. Faktiskt. Jag, liksom, vi kollade igår på... du vet när man åker kanske E4 söderut från Stockholm. Och så är man typ kanske utanför Norrköping, så ligger ett hotell där som ligger väldigt, väldigt nära. Du vet det.
Där har min mamma gjort ett reportage.
Ah, kul!
Ja, det är
spännande med den kvinnan som bor där.
Ja, exakt.
För att det finns nämligen en SVT-dokumentär om henne. Som jag kollade på igår.
Intressant.
Det har ingenting med mord eller brott att göra. Så. Det var bara att det var bara härligt att få gå in i ett sånt hus som man har åkt förbi så himla många gånger och varit så här. Undrar vad det där är. Och så plötsligt bara, men då har ju din mamma redan varit där.
Ja, faktiskt. För flera jättemånga år sedan.
Ja, kul. Ja.
Men vet du vad jag tänker på alltid när jag åker genom landet?
Nej. Men berätta gärna.
Vilket jag ju gör så ofta. Ja, men jag åkte till Skåne i alla fall väldigt många gånger.
Ja.
En väg som jag åkt många gånger. Så tänker jag så här, du vet, man åker förbi något hus. För det finns ju så många hus som ändå man ser är fina eller har varit fina som ligger precis vid motorvägen.
Ja, jag vet.
Och så blir jag så sorgsen.
Jag vet.
Och deras vägnar som bor där och bara stackars er. Här liksom...
Ja, jag vet. Nej, och man blir ju typ, man blir ju också tvingad till... Alltså man har ju ingenting att sätta emot, liksom.
Nej.
Och det här hotellet, vägen går ju rakt igenom deras tomt, liksom. Hur det såg ut innan, typ. Rakt på deras mark. Och nu ska de också få en järnväg som ska gå där också. Och bara, tackar.
Så härligt. Samtidigt som jag är väldigt för fungerande infrastruktur i landet.
Det är verkligen jag också. Det vill jag också verkligen. Du och jag, vi är ju...
infrastruktursnördar.
Infrastrukturgaris och icke-binäris. Nej, kanske inte. Fast vi är med i den gruppen alltså.
Vi är med i den gruppen. Okej, men spännande. Det kan man ändå tänka sig att vissa... Jag tror många vet vilket hus vi pratar om.
Ja, det är kul att få gå in på ett sånt, på ett ställe som man har sett så mycket, tycker jag. Som man har varit nyfiken på. Men i övrigt har jag inga tips alls.
Nej. Det var bra.
Men du, kör igång.
Jajamän, kör vi.
Det var den 17 december 1915 och den 21 år gamla Elin Wiklund lämnade sitt hem, torpet vid Frötjärn, Grangärde socken, drygt 2 mil norr om Ludvika. Hon skulle gå och hämta familjens post. Det låter kanske inte som att det var en särskilt stor affär, men det innebär då vid den här tiden en promenad på en halv mil enkel väg i 30-40 minusgrader djup snö genom olika skogar.
Jösses.
Ja, jag vet. Och för Elin var väl inte det här några konstigheter då. Hon var van att göra den här promenaden. Hon var smart och väl medveten om hur hon skulle liksom bete sig i kylan. Och dessutom kände Wiklundarna familjen Lönn som bodde på halva vägen. Och där kunde Elin pausa på sin promenad. Hon skulle också till Nyhammar. Det var där liksom posten, deras post fanns. Och där hade hon liksom vänner som hon kunde sova över hos om det skulle vara så att det typ krisade och var för kallt. Liksom. Så att det är så här, det, man tycker ju att det låter verkligen helt fruktansvärt. Men hon verkar typ tycka att det var, ja, det var vad det var, helt enkelt.
Känns man hade högre tröskel för.
Det får man väl verkligen lov att säga. Elin Wiklund var liksom en omtyckt, ordentlig och trevlig ung kvinna. Hon var väldigt uppskattad av människor nära henne. Hon var förlovad med sin fästman Karl som då hade friat till henne och de planerade att gifta sig under tidig vår 1916. Hon var också väldigt uppskattad liksom i jobbsituation, eller vad man ska säga. Sommaren 1915 så hade Elin jobbat som assistent eller typ receptionist hos doktor Gunnar Furegård som var distriktsläkare i Sunnansjö. Och både doktorn och hans patienter var väldigt, väldigt förtjusta i henne. Och han hoppades att hon skulle komma tillbaka sommaren efter. Elin var då ordentligt påpälsad när hon gav sig av mot postkontoret strax efter 4 på eftermiddagen. Vilket också är så här, det är december. Det måste liksom varit så jävla mörkt.
Fy vad hemskt.
Och hennes pappa, liksom det sista han gör då innan hon skickar, han skickar iväg henne ut i skogen, så är det att han letar fram ett älgskinn och typ hänger över hennes axlar som en så här sista värmande, ett sista värmande lager, och sen säger de då hejdå. Och det här skulle bli sista gången som familjen såg henne i livet. För när Elin inte dök upp på kvällen den 17 december så blev de liksom först inte så där superoroliga, utan de tänkte att hon nog hade stannat hos de här vännerna i Nyhammar som jag nämnde innan. Men dagen efter, liksom mitt på dagen, dagen efter den 18 december, så hade hon fortfarande inte kommit hem, och då bestämde familjen att de skulle skicka ut Elins bror Elis för att leta efter henne på vägen till Nyhammar. Och Elis hade tur, för på vägen strax utanför torpet så träffade han på en bekant, en snubbe som heter Axel Andersson, som var ute och körde timmer. Och han bestämde sig för att leta då tillsammans med Elis. Så Elis hoppade upp i hans släde, eller vad det nu var. Men när de kom till bron vid Frötjärn så skrek han på Axel att stanna. Han hade då fått syn på något han kände igen in i skogen, ett klädesplagg som han trodde kunde vara hans syster, och snart så ser de två också blodspår i snön. Mellan två höga träd låg Elin Wiklund död i snön. Hon var påklädd förutom att hennes näsduk och pälsmössa låg bredvid kroppen, och bredvid kroppen låg också en cigarettfimp av samma märke som Elin brukade röka. Elis och Axel behöver då vända hem till torpet och berätta för Elins föräldrar att hon är död, och det är liksom, det är ingen av dem som tror att det här är en olycka. Alltså det är inte så att hon har förfrust, det är tydligt på platsen att det inte är, att det inte är vad som har hänt. Och Elins pappa har då sinnesnärvaro nog att snabbt kontakta polisen. Så de kommer till platsen och konstaterar att Elin verkar ha blivit slagen med något trubbigt i bakhuvudet, kanske är mordvapnet en sten. Och för att undersöka kroppen ytterligare så kallar man då på läkare, och det blir Elins före detta chef Gunnar Furegård som får den här hemska uppgiften. Och han tvingas då också berätta för Elins familj att hon varit gravid i första trimestern. Det visar sig då att både Elin och fästman Karl varit medvetna om det. Det var efter den här graviditeten som han hade friat till henne, eller efter att de hade insett det. Så planen var att berätta efter jul för sina föräldrar, och det är också därför man skyndar på med giftermålet, att det är så här, man vill inte att de ska gifta sig innan det typ syns på henne att hon är gravid. Men den här ledtråden då är inte det enda som Gunnar Furegård kan bidra med. Han har också gjort en del iakttagelser vid Frötjärn under tiden då brottet har begåtts. Han och hans kusk Frank Cornelius, vilket är ett så bra namn.
Så bra namn.
Ja, så bra namn. De hade gjort ett hembesök i närheten av det här torpet där Elin och hennes familj bodde den kvällen den 17, eller eftermiddagen 17 december. Och de hade nog bara missat henne med typ någon liten stund när hon gick iväg hemifrån. Däremot så hade de sett en annan person på vägen. En ung man stående vid bron över Frötjärn stirrades ner i vattnet. Och han verkade då vara så inne i sina tankar att han liksom knappt märkte att Gunnar och Frank körde förbi med sina hästar. Efter att de var klara med det här patientbesöket så vände de hemåt igen, och den här gången såg de ingen vid bron, men hästarna reagerade jättekonstigt där. De vägrade liksom gå förbi, och det här var så här, du vet, superlugna och trygga hästar som bara plöjde på typ, men de blev jättestissiga och jättenervösa och vägrade att gå förbi den här platsen där den här mannen hade stått. Så Frank fick liksom hoppa av och typ leda dem över för att få dem att gå framåt, och båda två typ reagerade på att det var konstigt liksom. På vägen hem så kunde Gunnar Furegård inte låta bli att fundera på varför de reagerade. Kanske hade den unga mannen hoppat från bron. Men efter det som hände Elin var doktorn då istället övertygad om att mannen han hade sett var mördaren. Den lokala polisen kallade in ridande polis för att kunna täcka de här sträckorna som Elin hade rört sig och prata med folk i de olika gårdarna och de olika torpen på vägen. Hon hade kommit fram till familjen Lönn på vägen dit. Jag tror också att hon stannade till på vägen tillbaka, men jag är inte helt säker. Man hittar, du vet, något till vittne som säger sig ha sett Elin promenera tillsammans med en ung man i närheten av Frötjärn här eftermiddagen. Men utöver det så har ingen liksom sett något värdefullt att rapportera. Det ryktas då förstås givet om att en man av citat luffar typ sätts i området, men ingenting kommer av det. Så samtidigt så börjar polisen kolla på andra möjliga gärningspersoner. En sådan är en man som heter Karl Skoglund och som brukar kallas för Sveriges sista stråtrövare. Han går under namnet Gardist-Kalle sedan hans tid i militären. Tycker det är så, man förknippar typ inte stråtrövare med 1900-talet.
Nej, men vet du, alltså jag tänker typ så här, gud vad de hade mycket bättre liksom så här namn på folk för.
Ja, verkligen.
Inte alltid så schyssta kanske.
Nej, sällan schyssta.
Men det tycker jag typ så här, bra. Min pappa som växte upp på, han är ju född på 30-talet. När han pratade liksom om så här... folk som typ, det var en som kallades för Långluven som bodde i närheten där han bodde när de bodde i Täby, som var liksom, du vet, som han skulle inte klippa sig för att Jesus kom tillbaka och så var det speciellt, så det var Långluven, och så bara pappas kompis Bosse i Boda, så vet du, de hette så här saker då.
Men alltså i allmänhet kan jag känna, jag har typ inte haft en enda kompis med liksom ett kul smeknamn.
Nej, inte jag heller.
Alltså för även typ mina, alltså mina föräldrar är födda på liksom 50-talet, och min mammas bror har ju en kompis, de har liksom bara såna bra. En kallas ju för Köttarne. Han heter inte Arne.
Ja. Nej, det var som att jag fick också höra att de hade högre IQ, de som är födda före 75. Det kanske hänger ihop med det. Jag vet faktiskt inte.
Just det. Vi har lägre IQ och tråkiga smeknamn.
Exakt.
Perfekt.
Ja. Ah, ja. Continue.
Mm. Men ja, det här var lite innan då. Men ändå, att det liksom är strå.
Ja, men ändå.
Ja, han verkar då vara lite på en late adopter helt enkelt. Han var liksom kvar när de andra hade slutat. Han var då väldigt, alltså han, som sagt, han hade varit i militären. Han var tydligen väldigt bra på att skjuta, och han var väldigt bra på att ta hand om hästar. Men i övrigt var han en fruktansvärd militär. Och efter ett tag så typ slutade han där, fick vet något till jobb. Men sen stötte han på ett rövarband och blev ledare för gänget.
Nice.
Och gick liksom full on brottets bana. Och han var en person som varken drog sig för våld eller mord. Och det fanns rykten om att han befann sig i området runt Nyhammar vid tiden för mordet på Elin. Men det är liksom, det finns inga tydliga kopplingar till honom, men det är mer en sån, skulle kunna vara han för att han var around typ. Men det går aldrig att bevisa. Men kom inte vidare med den teorin. Ett annat spår var att den så kallade Uvbergsmördaren varit inblandad. Det var en man som hette Albert Skoglund, som bodde i en av tre stugor vid Uvberget, som också ligger då i Grangärde socken, precis som där platsen där Elin bodde. Och som sagt, det låg tre stugor där. Han bodde i en stuga. Sen bodde änkan Sara-Lisa Jansson med sina fem barn i en. Och i den tredje stugan bodde en man som hette Lars-Erik Andersson. Och Albert blev då, alltså om man tycker typ så här, att det kan vara jobbigt att ha jobbiga grannar nu. Tänk när man bara hade två. Stress.
Ja, panik. Ja.
Och den här Albert blev liksom våldsam när han drack, och en kväll i juni 1913 så gjorde han närmanden på Sara-Lisa, och hon avvisade honom som hon liksom alltid gjorde, och han alltså tappade det helt enkelt. Det var nog inte, det verkar inte som att det var out of character riktigt. Alltså han var liksom ett riktigt dåligt fyllo helt enkelt. Så han gick och hämtade vapen, bland annat ett gevär, och liksom började hota dem. Och Lars-Erik försökte skydda Sara-Lisa, men till slut så fick de fly, och under flykten så sköt Albert Sara-Lisa i ryggen och dödade henne. Och först dagen efter kom polisen till platsen, trots då att det fanns gott om vittnen som hört de här gevärsskotten från Uvberget. Och då var Albert Skoglund spårlöst försvunnen. Vad jag förstått så hittades han aldrig. Och sägen var då förstås att han levde i skogarna runt Grangärde. Och när Elin nu hittades död, drygt 2,5 år efter att han, vad man tror då, dödade Sara-Lisa. Han är ju inte dömd för det, uppenbarligen. Försvann, så började det liksom gå rykten om att han kanske har gjort sig skyldig även till det här mordet. Men inte heller detta spår led någonstans, och det är ju kanske inte så konstigt då, givet att man inte har någon aning om vad han är eller ens om han lever. Och det finns liksom ingenting att gå vidare där, men det är en annan teori. En tredje teori är det här, ja, men du vet, som man kollar på dem som är i närheten av ett mordoffer. Och en person som var i närheten av ett mordoffer var ju fästmannen Karl. Och det verkar lite oklart om han faktiskt hette det, eller om det bara var typ ett fingerat namn i media. Typ. Jag vet faktiskt inte vad, hur det låg till med den saken. Men folk tyckte då att Karl... visserligen var så, ja, han var ledsen när Elin mördades, men typ inte så ledsen. Och man tyckte också att han gick vidare i livet väl snabbt, och de som tänkte i de banorna fick vatten på sin kvarn när Karl bara något år efter mordet på Elin träffade en ny tjej. Och läkaren Gunnar Furugård och hans kusk Frank Cornelius blev med tiden allt mer övertygade om att det var Karl som de såg stå där vid Frökärnbron samma kväll som Elin mördades. Så teorin är då helt enkelt att han inte ville ha Elin eller det här barnet, utan istället gifta sig med den andra tjejen. För att ganska kort då efter att de har blivit ihop så förlovar sig Karl med den här nya kvinnan, och inom loppet av 2 år efter Elins död har de inte bara hunnit gifta sig utan också emigrerat till USA tillsammans.
Oj.
Vad som hände Karl där är oklart, men han dör 1940, och enligt osäkra källor så erkänner han mordet för sina släktingar på sin dödsbädd. En sak är då säker, och det är att man i Grangärde och Nyhammar inte glömmer bort Elin Wiklund. För på platsen där hon hittades uppstår ett så kallat offerkast, där förbipasserande lägger ner granris för att hedra hennes minne. Och än idag ligger det alltid färskt granris mellan de 2 träden där Elin hittades, oavsett när på året det är. Och liksom sägen då, eller liksom det som sägs, är att ingen vet vem som lägger dit det. Även när det liksom snöat ligger nytt granris på platsen, trots att inga fotspår leder dit. Dun, dun, dun.
Verkligen.
Jag har då läst Mördaren lämnade Elin att dö i snön av Andreas Jämn på Historiska brott. Ett dokument av en man som heter Torgny Lås. Där har han sammanställt lite olika källor om det här brottet. De källorna är Dalpilen, 21.12.1915, Kalmar Tidning, 20.12.1915, Ludvika Tidning, 50.50.79, och en kvinna som heter Katarina Nordin som har skrivit om det här på sin hemsida. Men hemsidan verkar inte ligga kvar längre. Men hon har också skrivit om det i Facebookgruppen Nyhammar och Grangärde. Hennes lilla sammanställning av det här. Och sen har jag också läst det omtalade Stenbergsmordet 1915 på Elin, som skakar hela bygden, av Victoria Champion i Nya Ludvika Tidning. Och så har jag också läst om Kalle Granlund på Svenska Öden och Äventyr. Även den artikeln skriven av Andreas Jämn.
Okay.
Det var mordet på Elin Wiklund.
Länge sedan du gjorde ett sån gammal svensk fall.
Jag vet. Jag kände att det var dags.
Det var faktiskt dags. Absolut.
Och nu är det dags att ta reda på vad du ska berätta för oss den här veckan.
Jim och Bonnie Hood träffades när de gick på San Jose State i mitten på 60-talet. Efter att de hade tagit sina examen så fick Jim jobb i Vietnam, och det var inte då som militär, utan han liksom hade något vanligt jobb där, eller man ska säga. Och Bonnie arbetade som kabinpersonal på något slags flygbolag som transporterade militärer till Japan och Taiwan. Det beskrivs som att de så här, du vet, levde lite spännande, annorlunda liv, och Jim i alla fall kom från bra, förspänt liksom, hemifrån, så att de kanske kunde liksom också göra lite så här äventyrliga.
Förlåt, Gud, när du sa så trodde jag verkligen typ att du skulle komma in på att de var swingers eller någonting.
Varför det?
Jag vet inte, det var min första tanke.
Vad sjukt du är.
När du sa, de levde spännande annorlunda liv, så tänkte jag, upp. Swing okay, away.
Det här säger så mycket om din snuska lilla hjärna.
Den är väldigt liten. Jag är född efter 75.
Alltså verkligen. Men jag menade mer bara att det var liksom kanske liksom lite annorlunda, du vet, att det är ju säkert typ
ja,
de är 60-tal i Vietnam.
Ja. De reste mycket. Ja.
Ja.
också det.
Och han kom då från så här bra. Han hade liksom gått då han hade gått ställt hemifrån, så att det kanske möjliggjorde att de kunde göra lite så här utsvävande saker, tänker jag. Men 1969 så återvände de till USA och de köpte ett hus i Orange County, känt från Real Housewives of Orange County och The OC, såklart. Ja. Men jag tänkte, jag tog en referens som jag tänkte låg lite närmare dig.
Tack.
För tillfället. Och båda två började arbeta med fastigheter. Bonnie typ arbetade som någon typ av mäklare och Jim som byggnadsherre. Alltså då handlade det så här, alltså real estate developer. Liksom. Byggde, köpte mark och du vet så här. Och så fick de två barn. Och båda två är liksom bra på sina jobb och blir framgångsrika. Och Jims alla de här byggnadsprojekten gör då att han fortsätter att tjäna väldigt mycket pengar. Och de här pengarna gör då att de kan upprätthålla en väldigt så här exklusiv livsstil. De bor i ett jättefint hus, de reser mycket, de du vet, så här, gör roliga saker med barnen och du vet sådär. Men det betyder då inte att Jim och Bonnie egentligen delar samma intressen. För han gör väldigt äventyrliga saker. Som Bonnie då inte verkar vara så supersugen att joina på. Du vet, han så åker till Pamplona för att vara med i tjurrusningen. Och så åker han till djupaste Amazonas för att typ utforska där och sådana saker. Och hon verkar vara mer sugen på andra saker. Eller vad man... Liksom, gud, jag relaterar så himla mycket till henne. så att hon åker då hellre till en plats som ligger mitt i Kalifornien, 4,5 timmar norr om Los Angeles, som heter Camp Nelson. Och det är någon slags resort mitt i ett naturområde där Bonnie hade tillbringat sina somrar som liten med sin familj. Och du vet, hon typ gillar att vara där. Det är typ någon sån här gammal trälodge, du vet. Ja. Ett gammalt hotell och sådär. Det verkar så mysigt som man tänker sig, du vet. Ja. Mitt i någon fin skog, typ. Så att hon fortsätter typ att åka dit och du vet, hon gör lite mer sådana saker. Hon är också, verkar vara liksom outdoorsy och naturnära, men på ett helt annat sätt än Jim. Och resortet ligger då i ett område som är väldigt glesbebott. Jag läste att det fanns 55 hushåll och 97 permanent boende i det här området år 2010. Så man kan ju tänka sig att det kanske var där omkring eller eventuellt ännu färre på 80-talet då när Bonnie hängde där. 1987 så annonserades att det här resortet, Camp Nelson, skulle säljas och Bonnie och Jim var inte sena att hoppa på en möjlighet när den visade sig, kan man väl säga, för de köper då Camp Nelson. Och så bestämmer de sig för att Bonnie ska bo där under veckorna och driva det här resortet, liksom ett hotell, och att Jim ska då bo kvar i familjens vanliga hus och jobba, och där då barnen bor kvar också, för de går i high school och de vill inte rycka upp dem så att de ska liksom flytta, du vet, till middle of nowhere. Typ. Och man skulle kunna tro då att det här skulle vara väldigt så här, testande och krävande för familjen, men det verkar funka skitbra. De har så här, fortsatt tätt kontakt, de pratar i telefon varje dag, hela familjen verkar må väldigt bra av setupen och det går också då väldigt bra för resorten när Bonnie tar över. Och Jim och Bonnie börjar tidigt göra planer för hur de typ ska expandera verksamheten.
Du kommer flytta hela till mitten av Amazonas.
I have a great idea. Men när Camp Nelson då har varit i familjen Hoods ägor i cirka 3 år så händer det en tragedi där. En sommarkväll den 19 augusti år 1990 är det några som har gift sig där och det har varit fest liksom. Och allt har fungerat fint. Det har varit ett event som har förflutit på utan några konstigheter. De är vana vid att jobba events där.
Som du och jag.
Precis. Men senare på kvällen, närmare bestämt 3 på natten, så befinner sig Bonnie i hennes stuga på området. När en inkräktare tar sig in och skjuter Bonnie på nära håll och hon dör direkt på platsen.
Oj.
Och det är inte bara Bonnie som blir skjuten, för i hennes rum befinner sig också en man vid namn. Vad konstigt. En man vid namn Rudy Manuel. Han arbetar tillsammans med Bonnie på Camp Nelson.
Uh-huh.
Han blir också skjuten, och det låter ju väldigt hemskt, och det är det ju såklart också. Men han dör inte, han blir skjuten också i huvudet.
Huh.
Men avlider inte. Utan han lyckas istället larma polisen. Som kommer dit med ambulans. Och när de kommer så ligger han blöder liksom ganska kraftigt från huvudet. Men han är vid medveten när han kommer. Och de har handlat upp så här, de tittar till honom och bara så här, shit, vi måste få iväg honom. Men han är också så här, gud, ni måste titta till Bonnie. Så han blir då ivägkörd till sjukhus, samtidigt då som polisen kan konstatera att Bonnie är död. Hon har redan avlidit, och de börjar då gå igenom platsen för att samla bevis. Mm. Liksom. Eller se det så här. Så när de väl då har tagit hand om Rudys skador, alltså de, det är illa, men det är inte så illa, han är typ talför, alltså du vet sådär. Så frågar de ju såklart, ett, varför var han i Bonnies rum? Han är ju inte bara anställd, utan han är dessutom gift, och det var ju Bonnie också. Så det är liksom inte givet att han ska hänga i hennes stuga, i hennes sovrum mitt i natten. Och så frågar de såklart, vad som har hänt? Kan han återge vad som har hänt? Då medger han att han inte bara har varit Bonnies anställda, utan de två har också haft en kärleksrelation med varandra. Och den här kärleksrelationen verkar vara ganska allmänt känd i det här området runt omkring. De här 97 personerna som eventuellt bodde där 1987 visste alltså om att de två hade ihop det. Han berättar sen då också att vad som har hänt liksom under kvällen när överfallet har skett. Och då berättar han att han och Bonnie har då varit i hennes stuga. Och då har de hört så konstiga ljud utanför huset. Sen har då en man som de inte kände igen liksom kommit in i huset och sagt att han vill ha pengar. Och då har Rudy typ sagt så här, men de typ tänker så här, han kanske vill ha dricksen typ från festen eller du vet så här. Mm. Men Rudy är bara direkt typ så här, men vi har inga pengar. Och då har han, den här mannen, inkräktaren, gått rakt fram till Bonnie och sagt, I know you bitch. Och sen så skjuter han henne.
Huh.
Sen vänder han sig om och skjuter också Rudy.
Okej.
Okay. Polisen tycker att det ser ut som att gärningspersonen har tagit sig in genom ett fönster. Typ genom att klippa upp. Jag tolkar det som att de typ har klippt upp något slags myggnät typ, med en tång. Att det ser ut som att det är där personen i fråga har kommit in. Det de också typ så här märker ganska direkt på polisen är att ingenting saknas från stugan. Så att även om liksom gärningspersonen har sagt typ så här, jag vill ha pengar, så att det kanske kan verka som ett rån, så tror de inte att det är det.
Nej.
Utan de är så här, ganska snabbt ser de typ så här, okej, de försöker få det att liksom se ut som ett rån, men vi tror inte att det är det. Jim kommer såklart till platsen. Hans fru har ju liksom blivit mördad. Och du vet, det är ju jättemycket kring det och fruktansvärt sådär. Och när polisen förhör honom så berättar han då att så här, han har ingen aning om att eller det visar sig att han har ingen aning om att Rudy och Bonnie har en relation med varandra.
Nej.
Utifrån hans perspektiv så liksom är deras äktenskap jättebra. Typ lika bra, alltså better than ever nästan. Vet, så här, de har liksom det har funkat väldigt bra för dem
det här med att inte träffa så mycket.
Exakt. Men det verkar ju vara typ ett vinnande koncept för ganska många, att man gör sina egna grejer typ. Och det är väl viktigt i och för sig, men det känns som det här är liksom tar det till en verkligen next level. Och när polisen frågar då honom om han har någon aning om vem som kan ha mördat hans fru, så säger han att det har han inte, men att han antar att det är någon som hon har någonting otalt med.
Okej.
Okay. Men han kan liksom inte svara på vem den personen skulle vara. Så polisen gets to it, börjar jobba. De frågar alla som har varit där under kvällen som Bonnie mördades om de har lagt märke till något ovanligt. Två personer som de förhör pratar med berättar om en främmande kar som varit på resorten samma kväll. Mannen i fråga har saknat en tand, druckit Budweiser och ätit middag ensam under tiden som bröllopet pågick.
Tre stjärna saker.
Det var så verkligen. Bästa är att sakna en tanden då. Det är den stjärnaste saken.
Yep.
Den här flaskan, eller en av hans Budweiser-flaskor, finns kvar. Alltså jag vet inte exakt hur de lyckas lokalisera den här. Jag tycker det är så fascinerande att de lyckas hitta rätt flaska. Det gör de. De skickar in den här budden. Det kanske var för typ att de som gifte sig, de bara, we don't drink Budweiser.
De hade
det
typ
där
så,
är inte alls svår.
No Budweiser regel på sitt bröllop.
Policy.
Exakt.
Men de, så den här liksom, de lyckas lokalisera den här tandfria, eller han är ju inte helt tandlös, men han, den här mannens flaska. Och skicka in den då för att se om de lyckas lyfta några fingeravtryck eller typ DNA-spår och sådär. Och de hittar då fingeravtryck på flaskan. Och det här fingeravtrycket leder dem till en person som också då kan identifieras av Rudy som den person som avlossade skotten i Bonnies stuga.
Okej.
Okay. Och den här personen heter Bruce Beauchamp. Beauchamp, kanske på franska.
Det tror jag inte. Beauchamp.
Beauchamp.
Alltså jag tror faktiskt att det är, i det här fallet.
Jag tror verkligen också det.
Alltså, men det lilla jag vet om honom.
Om man saknar en tand.
Om det lilla jag vet om honom så är det definitivt Beauchamp.
Jag tror också det. Bra. Och och polisen är så här, okej, okay, det här kan absolut vara our guy, för att han har ett track record. Han har varit i kontakt med polisen många gånger förut. De hittar, polisen liksom får ganska snabbt fatt i Bruce och förhör honom, och han är så här, jag var absolut på Camp Nelson, men det var för att jag ville tagga ner, unwinda lite grann, och jag känner inte Bonnie och jag har inte sett henne och jag såg inte henne kvällen hon mördades, och jag har ingenting med det här att göra. De tycker ändå såklart att han verkar vara en intressant figur, och de genomsöker hans hem, och där hittar de ett par skor som matchar skoavtryck som funnits på brottsplatsen, vilket ju inte är så positivt för Bruce. När det verkligen blir dåligt för Bruce är när polisen inser att han, även om han kanske inte kände Bonnie, så är han klart bekant med Bonnies man Jim Hood. För Bruce arbetar för Jim som byggnadsarbetare. Så Bruce plockas självklart in då. Och anhålls för mordet på Bonnie och mordförsöket på Rudy Manuel.
Ah.
Polisens teori är att Jim då har betalat Bruce för att mörda hans fru. Dels för, alltså vet ni, man också börjar titta lite närmare på det, så är det så här, det går kanske inte skitbra varken för Camp Nelson eller för Jims andra affärer. Han behöver pengar. Bonnie har en livförsäkring som är på $500,000.
Aha.
Men hon har ju också en affär då med en annan man.
Yep.
Så det är teorin. Det finns ju inga bevis för det här. Man hittar liksom inga, du vet, så här, betalningar eller några sådana spår mellan Bruce och Jim. Men det är vad man tror.
Mm.
När det väl kommer till kritan så finns det liksom inga bevis. Det finns inga bevis mot att Jim är den som har anstiftat mordet. Och det finns inte heller tillräckliga fysiska bevis mot Bruce. Han har varit där. Hans skor finns typ utanför hennes stuga. Men det finns liksom ingenting egentligen som räcker för det. Och det starkaste som åklagarna hade var det faktum då att Rudy pekade ut honom som skytten. Men när rättegången ska inledas mot Bruce så ändrar han sig. Han typ så här tar tillbaka. Han säger att han och Bonnie hade inte alls en relation med varandra. Så då ifrågasätts, du vet, istället hela hans trovärdighet som vittne.
Ah.
Om du förstår vad jag menar.
Okej, jag fattar.
Så det är inte att han bara, alltså han tar väl tillbaka typ allting, för då, alltså du vet så här. Jag vet inte. Så att efter mycket så här fram och tillbaka så släpps Bruce, han frias från misstankarna och liksom
läggs ner åtalet.
Så fortfarande liksom ingen lösning på vem som mördat Bonnie. Men ungefär ett år efter att Bruce har släppts den 22 mars 1992, alltså ungefär knappt två år efter att Bonnie har mördats, så händer något igen. För på den här dagen då, 22 mars, så skjuts Bruce 7 gånger och avlider.
Oj!
Platsen som han avlider på är Jim Hoods kontor. Och personen som har skjutit honom är Jim Hood.
Va? Mm. Okej.
Okay. Jim menar då att han har skjutit Bruce i självförsvar. För att enligt Jim då så säger han att Bruce svåger, som också jobbar för honom, har stulit verktyg från Jim Hoods verksamhet. Och då menar Jim att Bruce har kommit dit, haft med sig en pistol, hotat honom att Jim ska dra tillbaka hans anmälan om den här stölden och du vet sådär. Så att Bruce har då varit hotfull enligt Jim och haft med, liksom med sig den här pistolen. Och när Bruce då drar vapnet så har Jim hunnit före med att dra sitt vapen och skjutit honom för att försvara sig själv. Åklagarsidan och andra sidan, det var inte en bra... Åklagarsidan menar att det inte alls är fallet. De menar å andra sidan, där fick jag in det istället, att Jim då har ringt ut. Så viktigt att bara få med. De menar att Jim har ringt dit Bruce, alltså ringt Bruce till sitt kontor. Och att han då sen har mördat honom så fort han klivit in på kontoret. Och det är då för att han inte ska... Alltså du vet, säga någonting, alltså du vet, det har någonting med mordet på Bonnie att göra liksom. Han har ju då skjutit honom med inte bara ett skott utan med 7 skott. Så att liksom åklagare säger så här, det här är liksom inte ett, det här är inte självförsvar. Nej. Det här är liksom regelrätt mord, typ avrättning. Han har liksom bara klivit rakt in och blivit skjuten 7 gånger. Tekniska bevis från brottsplatsen, såsom blodstänk och så det sättet som Bruce kropp låg på, visar då att Jim och försvarets berättelse inte adds up. Det stämmer liksom inte det, som man säger. Så Jim grips för mordet på Bruce. Och även om man liksom inte kan bevisa det som man tror är motivet då.
Som är att man tror att typ han har varit inblandad i mordet på Bonnie. Och sen har han gått till honom och typ kanske bett om mer pengar eller någonting, eller?
Antagligen så, ja. Exakt. Man kan ju inte bevisa något av de här, men man är ganska säker på att det är liksom hela den här, precis det som du berättade
kedjan,
nu, att det är
liksom
det som liksom leder till att Jim skjuter Bruce. Bruce enka har också liksom stärkt den här historien. Att, genom att berätta att hennes man hade fått $50,000 för att mörda Bonnie. Det kommer fram efter att Bruce har skjutits då, till döds. I Jims rättegång var juryn inte enig, alltså det är en sån så kallad hung jury, om hans skuld eller inte. Så att han går först igenom en rättegång och sen går han igenom ytterligare en rättegång. Och i den andra rättegången så döms Jim då för mordet på Bruce. Han får 27 år i fängelse. Mm. Efter 23 år i fängelse så släpptes han fri. Så att från och med april 2017 så är han alltså en fri man. Även om han liksom nu är ganska till åren. Så. Och vem som mördade Bonnie och varför hon mördades vet man fortfarande inte. Även om liksom väldigt många då tror på att det är Jim som låg bakom även det, så vet man alltså inte det.
Och han har liksom alltid hävdat sin oskuld i båda två liksom.
Ja.
Jävlar.
Och så som jag förstår det så står liksom hans barn, eller de stod i alla fall bakom honom och sådär, så vet jag inte vad som har hänt exakt på senare tid. Så här, men det är fortfarande så sjukt.
Ja, jävlar alltså.
Så det var mordet på Bonnie Hood och Bruce Beauchamp.
Uff.
Pretty intense.
Ja, verkligen. Tack snälla du.
Tack. Jag har läst Death Times 2. Bonnie and Jim Hood had a good life and then she was killed. Now he's charged with the slaying, slaying the man he allegedly hired to murder her, på LA Times, skriven av Mark I. Pinsky. Jag har läst en artikel på Oxygen som heter Who Shot Bonnie Hood? A California Woman's Murder Leads to Exposed Secrets and Multiple Trials. Skriven av Joe G. Szymanowicz. Och sen så har jag också läst flera olika Wikipedia-sidor. Jag har läst en artikel på The Cinemaholic skriven av Shraman Mitra som heter Bonnie Hood Murder. How did she die and who killed her? Och sen har jag sett en gammal dokumentär om fallet som heter så mycket som The Murder of Bonnie Hood and Bruce Beauchamp på Crime Documentaries.
Snyggt!
Tack!
Du, tack så jättemycket och tack till er som har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka, eller hur?
Jajamän, det är vi, som vanligt.
Som vanligt, samma tid, samma kanal. Hej då!
Hej då! Podplay.